Så, ni har några arbetsgrupper. Jag har inte tänkt att ni ska läsa dem. Nej, men det syns i varje fall, gör inte det? Jag tänkte att, har du en lista med allihop så får kanske inte få plats på sidan. Vi gör lite, men man kan... Internet är lite samling...
Ja, två sidor.
Två sidor, okej. Okay. Annars blir man 6.2. Internet är lite blandning och det har blivit lite mer blandning med tiden. Från början så var det liksom lite mer centrerat just kring IP-protokollet, nivå 3-protokollet och saker och ting som var väldigt nära det. Men det har expanderat lite grann med tiden. Ja, DNS har funnits med sen längre tillbaka också. Så att om man försöker titta på det här i protokollstacken här till höger så har man då bitar som egentligen är ganska högt uppe i stacken som DNS och det här internationaliserade domännamnen som hör till DNS som är väldigt separerade från IP-nivån men det är infrastruktur i allmänhet, infrastrukturprotokoll. Och samma sak när man tittar på DHCP är att DHCP används för att konfigurera IP-stacken men det är egentligen inte direkt kopplat till IP utan men det har ändå fallit i internet. Ja. Sen har man själva IP-nivån där det vi gör idag det finns en del kvar att göra inom IPv6 här. Vi har diverse protokoll. Vad gäller hur routing och lite annat fungerar så finns det en separat grupp som håller på med routing. En separat area. Routing area. Som håller på med olika routingprotokoll här. Men det som finns inom internet area är de protokoll som går mellan en host och router som ARP-protokoll, router discovery, neighbor discovery. Det finns protokoll som heter för multicast finns det några protokoll som heter IGMP och MLD som också hör till internet area i dagsläget. Tidigare så har det där varit inom routing area. En relativt ny bit som jag inte kunde få hit in i den här bilden är att vi har med mobile IP och sådana bitar inom internet area. Så tidigare så var det inom routing. Så det är alltså då mobilitet på IP-nivån där man kan flytta på sig och behålla samma IP-adress. En annan bit som har funnits med ganska länge är spesar för hur man kör IP över olika länkar som IP över Ethernet, ATM med mera. I dagsläget så finns det några grupper som håller på där och det finns en av dem i dagsläget eller kanske flera som har bara det enda som är kvar är man har gjort spesat hur man gör enkapsuleringen när man bär IP över någon länk. Men man har fortfarande jobb kvar som håller på att spesa mibbar för det. Så det är en bit som finns där. Och sen så finns det... I allmänhet så håller inte ITF på med länknivån som typ Ethernet görs av IEEE. Men det finns ett undantag som är PPP. Så att det finns diverse PPP-relaterade grupper här. PPP, LTOTP, Extensible Authentication Protocol som är en ny grupp och PANA. Så enkelt är det. Så vad? Titta lite mer på vad som händer i de olika bitarna här i allmänhet. På IP-nivån så den egentliga gruppen är IPv6. Och i dagsläget så är det så att mycket av IPv6-arbetet har spritts ut över IETF. Tidigare så var det mer som skedde inom den här gruppen. Så att det finns kvar vissa bitar i den här gruppen. En av de bitarna som finns kvar är något som kallas för prefix delegation. Så i IPv6, tanken är att varje användare när de kopplar upp mot nätet så kommer de att få de kommer inte bara få en IP-adress, de kommer att få ett prefix med 2 upphöjt till 80 IP-adresser. Det vill säga att de kommer få ett 48-bitars prefix. man vill kunna, på samma sätt som idag med DHCP, så man kan få en enda adress automatiskt, så vill man kunna dela ut ett prefix automatiskt också. Så det är en bit som man håller på att titta på här. Ett alternativ är att man använder DHCP för att dela ut prefixen, men man måste titta på lite alternativ och titta på säkerhetssidan hur man gör det här också. Man håller på att jobba på MIBBar för, vet folk vad MIBBar är? Management Information Base, där man beskriver de olika datatyperna som man kan nå och kontrollera med SNMP. Så man håller på att ta, tidigare som man gjort MIBBar för IPv6, och det man håller på nu är att ta de MIBBarna tillsammans med de MIBBar som finns för IPv4 och se till att man får en enda MIB. Så att det finns till exempel en TCP-MIB för IPv6, en RFC som är antal år gamla. Men sen så finns det en TCP för IPv4. Och det är enklare för de som implementerar det här att ha en enda MIB som har TCP. Som då man kan använda över både när trafiken går över IPv6 och över IPv4. Man håller på att titta på en problemställning som kallas för DNS Discovery. Så tanken är, och det här är området där inte alla är överens om vad är egentliga problemet här, men är att vissa enkla klienter som kopplar upp mot nätet vill ha en så enkel som möjlig metod att hitta DNS-servrarna som de kommer använda. Så i dagsläget så använder de flesta som använder vanliga PC-burkar använder sig av DHCP för att göra det här. Så det man har försökt att hitta här är någonting som är enklare men ändå kan göra det här på ett lite annat och lite enklare sätt. En annan bit som är intressant, som är nytt, är att man har skapat en ny grupp inom Operations and Management Area som tittar på den operationella biten av IPv6. För folk, det finns ISP där ute som kör IPv6 och som då upptäcker att det här fungerar bra, det här fungerar inte så bra, vi saknar någonting här. Vi behöver mera råd till andra ISP om hur man använder den här teknologin och försöka få in det via den här operationella gruppen. Så att det kan då från den sidan i framtiden, den här gruppen bildades bara för en månad sedan drygt. Man kan då från den sidan få in nya krav på bitar som måste, nya protokoll som behövs eller nya problemställningar som måste lösas. En bit som är intressant där folk håller på att fundera lite grann kring säkerhet är vad gäller multicast och anycast. Det finns protokoll som heter IGMP för IPv4 och MLD för IPv6. Som används så att en maskin kan säga att jag vill få multicastpaket som är adresserade till den här gruppen. Man vill också, och när man, med multicast så innebär det att man får en kopia av paketen och alla andra som är intresserade får också en kopia av paketen. Så alla kan ta emot det här. Man vill också använda det för någonting som kallas för anycast. Som är annorlunda, det är fortfarande en grupp, men det är annorlunda på det viset att det är bara en som får paketet. Det är den som är närmast. Som till exempel om man vill fråga någon hur mycket är klockan, så är det enklare om inte alla svarar hur mycket klockan är, utan den som är närmast eller något sånt. En person som svarar. Så det här anycast-begreppet har funnits ett tag, men det man vill göra här är att titta på, kan man använda samma protokoll för anycast när man vill bli medlem i gruppen. Och svårigheten här har att göra med säkerhetssidan, för med anycast, när man blir med i gruppen så får inte de andra paketet. I och med att det bara levereras till en mottagare, den närmaste mottagaren. Vilket innebär att hela säkerhetssidan blir helt annorlunda. Så det är någonting som folk håller på att titta på där. Så ett annat protokoll som också har att göra mycket med säkerhet som folk håller på att titta på, eller en arbetsgrupp som har att göra på det med säkerhet, är något som heter PANA. Det är nästan det längsta namnet på en grupp som vi har. ta två rader och skriva Protocol for Carrying Authentication for Network Access. Idag så när man kopplar upp mot ett nät med över ett modem så använder man normalt PPP, och när man gör det så att autentifierar man sig. Man använder liknande teknologi, eller det är på gång från IEEE att använda liknande teknologi för wireless LAN. Något som heter 802.1x. Och sen så finns det en massa standarder för hur man gör det här med en mobiltelefon eller liknande. Och diverse varianter som finns på hotell där man, när man kopplar upp så får man autentifiera sig med hjälp av en webbläsare mot någon webbsida någonstans som finns i hotellet. Så det den här gruppen försöker göra är att producera ett IP-protokoll som kan användas i alla de här fallen för att lösa de här problemen. Och ett ställe där man kan använda det är när man har mobilitet. Så när man kör med mobilitet på IP-nivån, att man kan, för att få access till nätet, kan man autentifiera sig på IP-nivån. Det är lite kontroverser kring den här gruppen, för det finns folk som säger att ja, men man kan göra det här med PPP, man kan göra det med IEEE-nät av olika sorter. Så varför behöver vi göra någonting som fungerar i allmänhet med IP? Man gör det på länknivån i allmänhet, så det behöver man inte lösa det problemet. Så vi får se vad som kommer att hända framöver. Det finns en grupp som kommer att starta snart som heter Securing Neighbor Discovery. En trend i ETF i allmänhet är att det finns en security area, men mycket av det arbetet med säkerhet för olika protokoll sker ute i de olika grupperna som håller på med protokollet, så att man kan göra säkerhet från början och inte försöka stoppa dit det efteråt. Neighbor Discovery-protokollet är någonting som utvecklades i IPv6-gruppen tidigare, som det används lokalt mellan en host och en router för olika saker. Upp till i stort sett idag så har man antagit att om man har ett Ethernet, så då kan man kontrollera vem som kan koppla in till det nätet. Så man kan ha accesskontroll när det inte är wireless, så är det enkelt med fysisk accesskontroll och se till vilka som kan koppla upp sig inte. När man har wireless Ethernet så då kan man ju se till få liknande metoder med hjälp av webb eller någon säkerhet på den nivån, och att det är ett länkproblem så att IP inte behöver bry sig så mycket om det här. Men det som folk vill göra är att man vill kunna erbjuda tjänster med hjälp av wireless Ethernet med mera. Och det ställer helt andra problem, därför att det är inte säkert att även om man kan autentifiera sig på länknivån och säga att man är någon som kan betala räkningen, så är det inte säkert att man kan att man kommer att uppföra sig väl mot de andra som finns på nätet. Till exempel som de här protokollen är gjorda, så för att man ska kunna få plug and play, att man ska få saker och ting att fungera enkelt, så kan vem som helst med de här protokollen gå in och säga att det är jag som är routern för det här nätet. Eller paket som går till den här IP-adressen ska du skicka till mig. Och det fungerar väldigt bra så länge man har kontroll på vilka som har access till nätet, och att de mer eller mindre litar på varandra, att de inte ska ställa till med någonting. Men om man vill kunna ha access till det här i allmänhet, så vill man troligtvis kunna ha lite bättre stöd för säkerhet på den här nivån, så att det inte är allt för enkelt att kunna göra olika attacker där man stjäl andra paket som ska till andra. Men det är givetvis bara en bit av den säkerhet man behöver. Troligtvis behöver man säkerhet på länknivån. Man behöver troligtvis säkerhet för det data man skickar omkring med hjälp av VPN-lösningar, om det är IPsec eller någonting annat. Men det är en bit som folk är intresserade av att lösa. Mobilitet. Så det finns en arbetsgrupp som håller på med Mobile IP. Som har hållit på och jobbat i 1,5 år och kommer fram till en lösning där man kan få någon form av säkerhet så att när man flyttar omkring i nätet så kan man få paketerna att gå direkt till det ställe man finns på i nätet. Något som kallas för route optimization. Och att man kan få den säkerheten utan att ha något beroende på någon global säkerhetsinfrastruktur som en PKI. Och man har kommit fram till att hålla på att göra klart detaljerna på någonting som faktiskt löser det här någorlunda vettigt, där man litar på att routingsystemet som helhet är levererar paketen till att om man skickar det till en viss adress så blir de levererade till den adressen. Och ovanpå det så har man då byggt en lösning som kallas för Return Routability, som då användes av det här för att kunna visa att om du skickar ett paket till min adress så får jag det paketet. Därför så är jag den som äger den adressen. Vilket innebär att jag kan ju säga att du kan skicka de paketen någon annanstans. Så det är en bit som man håller på att göra klar den specen. Man håller på att diskutera lite optimeringar i det här området. Man håller på att få fram en spec för hur man kan använda Mobile IP över när det finns nattburkar i vägen. Vi håller också på att diskutera en arbetsgrupp som heter Network Mobility, som inte existerar än, men som har haft 2 buffar, tror jag. Som tittar på om man har ett nät som flyttar på sig som en enhet. Det kan vara ett personal area network där man har massa skrot som man bär omkring, eller det kan vara till exempel ett helt tåg som rör på sig. Och det finns en eller flera routrar som sitter mellan det här och kopplar in det mot det fasta nätet. Vad för lösningar behöver man där? Och det enkla som man kommer att göra först i det här, som man pratar om att göra först, att man använder bara en teknik där man tunnlar paket från någon fast punkt i det fasta nätet till det här subnätet som rör på sig. Men sen så vill man också senare titta på hur kan man optimera det här trafikflödet så att paketen kan gå så direkt som möjligt när det rör på sig. På konfigurationssidan så finns det DHCP-gruppen som håller på att göra klart DHCP i version 6-specen. En annan bit som man kommer att titta på lite mer i framtiden också, hur kan man få någon vettig säkerhet på den här nivån? Det finns ett protokoll, RFC 3118, som säger att om man distribuerar manuellt nycklar till alla maskinerna så kan man använda sig av DHCP på ett säkrare sätt. Men när man vill, de ställen man vill använda DHCP, så vill man oftast att man inte ska behöva konfigurera någonting manuellt, inte nycklar heller. Så hur kan man få någonting som är säkrare än vad det är idag? Till exempel att man kan autentifiera servern men inte behöva autentifiera klienterna. Så det är något som folk ser ett behov av att göra någonting med det. Det finns en grupp som heter Zero Configuration som tittar på länk, hur man kan göra i allmänhet, hur kan man göra nätet, små nät, enklare att använda. Hur kan man konfigurera adresser när man bara har 3 maskiner som sitter och det inte finns någon server eller någon router eller någonting. Som har gjort en spec som baserar sig på vad som redan finns implementerat i stora delar både av Apple och Microsoft. DNS finns en grupp där. De håller på att försöka förklara. Man vill få så att säkerhet inom DNS kan vara användbart på stor skala senare i år. Inte så många månader kvar. Så man gör det här dels med att man jobbar inom ITF och sen separat från ITF, men det är samma uppsättning med folk som håller på med det. Så träffas man och implementerar saker och ting och testar saker och ting. Och sen då tar man information från det som går tillbaka in i spesarna som görs i ITF. De håller på att göra klart en, de har några spesar, några detaljer som man försöker klart, de sista detaljerna. En bit som heter Delegation Signer. Det är också diskussioner om något som heter opt-in och några försöka optimera heter wildcard på svenska. Wildcard optimization. Så när man har gjort klart de bitarna eller bestämt sig om man ska göra dem eller inte, så har man då allt som behövs för att DNS6 ska kunna användas på en större skala. Och målet är som sagt att göra klart det. Ha både spesar och implementationer, implementeringar av det här senare i år. Sen så kommer den här gruppen också att ta de spesar som finns för DNSSEC och göra dem lite mer läsbara så att man faktiskt kan implementera dem från spesen. Och i dagsläget, det är då, de första spesarna är, måste vara 8 år gamla eller något, de första är det sena ungefär. Och sen så har man då modifierat, de har lagt till olika bitar så att man ska då ta flera RFC:er och lägga ihop dem till en. En annan bit som man håller på att diskutera i viss utsträckning inom DNS-gruppen är något som kallas för Link Local Name Resolution. Eller Link Local Multicast Name Resolution. Så det här är tidigare som man kallat det här för Multicast DNS. Så tanken är att på samma sätt som man vill kunna få IP-adresser om man bara har två maskiner och ingen router eller DHCP-server, så vill man kunna använda sig av domännamn eller namn för maskiner lokalt. Så att om man till exempel har några burkar hemma och någon printer, så vill man att de ska kunna kommunicera med varandra med hjälp av namn, även om länken till ISP är nere, så att man kan skriva ut på printer. Idag kan man göra det här, men man använder sig inte av IP-protokoll, utan man har både Apple Talk eller NetBuoy eller vad det heter för något. Så man vill kunna få samma funktionalitet. Det är lite svårare att göra det här med inom IETF, därför att de namn man använder i de här existerande protokollen är lokala namn. Det är ingen som förväntar sig att ett Apple Talk-namn ska vara ett globalt namn. Men när man har då både globala namn och så vill man kunna ha lokala namn, hur ser de namnen egentligen ut? Gör man någon skillnad på dem? Så till exempel, om man kan använda sig av den här lokala namnresolutionen, så kan man hitta www.itf.org lokalt. Kanske finns någon som hävdar att jag är servern för det här namnet. Och man kan också hitta samma namn med hjälp av DNS som pekar någon annanstans. Hur ska man hantera det här med, ja, pekar de på till samma ställe eller är de olika? I dagsläget så, även om vi har olika sätt som man kan hitta IP-adresser, eller från namn till IP-adresser, man kan göra det med DNS, man kan göra det med NIST, det finns en del som försöker använda LDAP för det här också. Så syftet är att de ska peka till samma ställe, att man ska få tillbaka samma IP-adress. Men här är liksom mer designat att de kan vara olika. Och hur fungerar det egentligen och hur påverkar det olika applikationer? Så det är lite svårigheter i det här området. Internationalized domain names. Jag kommer att prata om det här mer imorgon någon gång. Jag kommer inte ihåg när det är. Men det är en hel session här imorgon om det. I korthet så är den här gruppen mer eller mindre klar med de spesar. De håller på att diskuteras idag inom ISG och försöka få till de sista bitarna i spesarna. Ja, jag tror det är det jag säger. Det kan komma imorgon. Det finns några grupper som håller på och spesar hur man kör IP över en viss länk. Så till exempel så finns det en arbetsgrupp som håller på med IP over InfiniBand. Och det här är ett exempel. Många av de här är saker och ting som görs efteråt. Så det finns någon annan något annat standardorgan som har kommit med en spes för någonting som de tycker är helt underbart. Och sen så vill man kunna köra IP på över det hela. I de allra flesta fall så, och det har varit flera fall där man har diskuterat det här inom ITF. Ett fall var, vi hade en boff med IP over Bluetooth för inte så länge sedan. Ofta så har den här länknivån har en massa bitar som IP inte behöver. Och ofta så finns det bitar som saknas där också, eller att det passar inte riktigt ihop. Som den här arbetsgruppen har fått gå tillbaka till det organ som standardiserar InfiniBand och sagt att den multicastmodell som finns här för InfiniBand är inte, saknas en bitar som IP behöver för att man ska kunna få IP multicast att fungera. Så i det här fallet verkar det fungera bra, för de är inte helt klara med spesarna. De håller på att revidera spesarna i den organisationen. Men i allmänhet så är det här svårare och svårare att göra sådana här, därför att alla de här länknivåerna från början så är de oftast inte gjorda för att IP ska gå och köra på dem. Om man vill att IP ska vara enkelt att köra IP på någonting nytt, så gör man att det ser ut som ett Ethernet. Alla de här andra liksom för sofistikerade egentligen. På PPP-sidan med mera så har vi delat upp det arbete som tidigare skedde inom PPP-gruppen på EAP i en ny grupp som jobbar med Extensible Authentication Protocol, som håller på att göra de spesarna klara. Och i framtiden så kommer man att också titta på nya metoder för autentifiering, till exempel sådana som är baserade på de SIMs som finns i mobiltelefoner. Så en sak som av någon anledning pratar väldigt mycket om här tycker jag är säkerhet. Fastän att vi har, det här är inte säkerhetsgruppen inom, eller säkerhetsarean inom ITF. Men det verkar som att kraven eller sättet man tänker om säkerhet utvecklas med tiden. Så inom ITF så börjar man med att det fanns ingen säkerhet överhuvudtaget. Eller det fanns lösenord, men man skickade dem i klartext över nätet. Det var inte allt för bra. Förr eller senare så var det krav på att alla RFC:er skulle ha en sektion som pratade om security considerations. Och folk har jobbat på att få fram olika verktyg som kan användas för säkerhet. Olika kryptografiska teknik, IPsec, SSL, TLS med mera. I dagsläget så är det så att många spesar är väldigt kortfattade vad de säger om säkerhet. De säger att använd IPsec eller sånt. Men det är inte så enkelt. För i de allra flesta fall så måste man faktiskt gå in och tänka på inte bara hur det fungerar i praktiken. Kan man använda IPsec med det här protokollet? Fungerar det? Och testar och så vidare. Men det är inte säkert att det passar egentligen med de hot som man oroar sig för. Och vilka det är man måste skydda sig mot och vilka det är man måste kunna kommunicera väl med. Så just den här hotsidan är någonting som folk börjar tänka på mer, och vi försöker få mer och mer grupper som tänker på det från början, att måste spesa vad det är för hotbilder som just det här protokollet, den här teknologin måste kunna hantera. Och sen från det kunna derivera, vad ska man använda, så vad är det för typ av säkerhetslösningar som är vettiga att använda. Det är inte säkert att man behöver kryptografiska lösningar. Det kan finnas något annat som är mycket enklare. Men man måste förstå, hur ska man använda det här protokollet och vad innebär det. Så när man tänker på hotbilderna för de här protokollen som vi oroas mest för inom internet area, så något som det är vettigt att tänka på i början är just att de som kan attackera det här protokollet, oroar man för sådana, är man orolig för sådana som är på samma länk, på samma Ethernet. Sådana som är längs den kommunikationsväg man har i nätet, eller vem som helst ute på internet. Tror man att, vad baserar man, eller Försöker man bygga lösningar som används av en infrastruktur specifikt för säkerhet eller någonting annat? Till exempel mobilitetssidan används av någonting annat. Och vilka verktyg ska man använda? Ta det kort där. Så i princip på mobilitetssidan, det går in på här allt för mycket detalj, men så har man en mobil nod och en home agent, och här har man då etablerat mer eller mindre att man är en kund av den här. Om det är en själv som opererar båda maskinerna, det inte spelar en så stor roll. Så där kan man använda sig av tekniker som IPsec. Man har en relation där man kan bygga på. Men sen när man har någon korrespondent som man skickar med, det kan vara vilken webbserver som helst i världen. Så den är ingen relation till någon av de här. Så då, tanken är att, eller filosofin är att man baseras på att routing fungerar här. Att om man skickar ett paket där, så kommer, om man skickar ett paket till en IP-adress, så kommer det fram till den adressen. Och med hjälp av det så kan man, utan att behöva någon extra säkerhetsinfrastruktur, så kan man bygga en vettigare nivå med säkerhet. Som är i princip lika bra som när man får med internet i allmänhet. Att om inte routing fungerar, om routing skickar alla paket till fel ställe, så är det inte säkert heller. Jag pratar lite grann om det här med Secure Neighbor Discovery. Det finns svårigheter där också. Det är ett exempel på en spes. Jag råkar vara en av författaren till den, där det står använd IPsec. Det står lite mer också, men det är minst en sida som pratar om det här. Men det visste vi när vi skrev den här spesen, att det är problem med att använda den här, därför att antingen så måste man manuellt konfigurera nycklar på alla maskiner, eller det är det enda man kan göra, därför att man kan inte använda något dynamiskt protokoll för att konfigurera nycklar. För det här protokollet används innan man kan börja kommunicera. Det är för att då kunna få reda på vilken länkadress ska man skicka paketen till. Ja, så man kan inte skicka någon paket innan man vet vilken länkadress man ska skicka dem till. Och ett annat problem i det här området är att om man har något nät och det finns två routrar som är kopplade till det här nätet. Ja, om man vill kunna koppla in maskiner utan att konfigurera dem i förväg. Hur vet man om man ska använda den där roten eller den där? För det kan ju vara... Vilken litar man egentligen på? Vilken är den riktiga roten? Man kan bygga en infrastruktur med hjälp av en PKI, så att man kan på något vis veta att man ska lita på de här. Men det är inte säkert att det är rätt lösning heller. Slutligen... Ups. Varför stann? Sista bilden. En annan bit som dyker upp och som troligtvis kommer att dyka upp mer och mer också är att hur kan man se till att nätet är tillräckligt robust? Fred Baker pratade lite grann i morse om end-to-end argument med mera. Men det finns grupper, det finns protokoll som folk har spesat som i princip har... Att paketen att det är designat så att man går igenom en enda punkt. Som till exempel, så routrar i allmänhet har inte det problemet. Men när man har mobile IP-lösningar, så då har man normalt en enda home agent. Eller även om man har två stycken, så sitter de på samma lokala nät. Så att om man inte kan nå det nätet längre, så då kommer inte paketen fram. Även om de två maskinerna som kommunicerar skulle kunna kommunicera, för det är inget avbrott mellan dem, utan det är bara mot den här tredje parten. Och det finns givetvis andra som folk bygger, även om ITF inte så involverar det hela i praktiken, så bygger ju folk brandväggar och nattburkar och så vidare som har mer av de här problemen. Så att jag tror att det här är något som framöver kommer det att bli mer viktigt också, att man kan göra nätet mer robust i de här protokollen. Så, frågor?